Sanne och Svensson är tillbaka och nu har vi kommit så långt så att vi kommit till det 30:e avsnittet. Det är riktigt målvaktsnummer, och varför knippar du när du hör siffran 30?
Ska vi börja med en icke-målvakt då? Jonas Jonsson, eleganten i Frölunda framförallt. Kedjan med Niklas Andersson, Tommy Kallio var ju fruktad.
Ja, men då fyller jag på även med en annan utespelare från en annan fruktad kedja. Conny Jansson från Södertäljes guldlag 1985. Eva skriver in att det var, han gjorde ett äkta hattrick i första SM-finalen mot Djurgården guldåret 85. Han öste in mål i drömkedja med Glenn Johansson och Tom Eklund.
Oj, det låter som en fruktad kedja på den tiden.
Ja, det kan man ju säga. Jag var ett år vid det tillfället, så att jag minns inte det riktigt.
Men de gjorde i alla fall mål, eller försökte göra mål, på gamla Björklöven-målvakten Göte Välitalo. Han är ju en vass målvakt i Björklövens historia och en vass målvakt i Djurgårdens historia, eller svensk hockeys historia. Det är ju Tommy Söderström. Vilken profil. Han brukar vara ute och svinga ibland på Twitter. Han är härlig att följa där.
Ja, det finns andra målvakter som kanske har svingat till det i sina dagar, och det är ju Micke Sundlöv, den gamla Brynäs målvakten, men det var väl kanske inte så riktigt som målvakt han svingade som mest, utan han hade väl, har väl haft sina duster även utanför isen, vi lämnar det där det är. Men där är även en annan utespelare som har burit 30, han har burit många nummer. Marcus Paulsson hade väl 30 i Färjestad under tiden ni spelade ihop, och uppgifter säger att Paulsson blev som bäst efter att du hade lämnat Färjestad.
Jag tror det var så. Det var jag som höll tillbaka honom.
Men frågan om det beror på att han började träna bättre eller om det var att du hade lämnat klubben. Jag tar en till där. Viktor Fast med nummer 30 på tröjan. Kom upp sent, slog igenom, hade väl det riktiga genombrottet 2010, och då var han väl 28 år, och sen så har han haft ett grymt 10-tal.
Men när vi är inne på nummer 30 så får vi plocka ut de två största i svensk hockey. Först Kim Martin, damkronorna, vilken profil och karriär hon hade. Framförallt OS-silvert 2006 som lite kronan på verket. Och såklart svensk hockeys, ja, kanske vid sidan av Pelle Lindberg, bästa målvakt genom tiderna. Nummer 30 i New York Rangers, kung Henrik Lundqvist. By Calvert, which was a brilliant first save, and then the second one on Matt Nieto, and it's a standing ovation at the Garden for that man. Everybody standing, just about.
His teammates are banging.
Oh man, I'll tell you what.
Det har nu gått en månad sedan det spelades hockey i Sverige, och ja, vad har hänt den här månaden? Hur mår hockey i Sverige? Hur mår du själv efter en månad i mars och april utan att det har spelats någon ishockey?
Jag har gått ner mig helt och hållet. Jag är så jäkla rastlös. Det här är runt veckans höjdpunkt där man kan sitta och snacka lite hockey med dig. Nej, det är ett vakuum. Det är en tomhet. Och det är väl lite tragiskt i sig, den här viruset, coronaviruset, blev väl en verklighet för oss just när det drabbade hockeyn. Långt innan det så hade det fått konsekvenser för många andra, men det är när det liksom tar mot ens hjärta, om man ändå får säga, som hockeyn ändå är, som det känns och märks.
Ja, det får man verkligen säga. Nu tycker jag faktiskt det känns lite lättare när solen har tittat fram, det är lite skönare ut om dagarna, man har på något sätt... Ja, jag har i alla fall accepterat det och gått vidare. Det var man väl kanske illa tvungen att göra, men på något sätt känns det som att våren och sommaren är på intågande och man kan kanske börja se fram emot nästa säsong. Men
kan frågan
är hur mycket
kan man
ja, men det är frågan, hur mycket kan man se fram emot nästa säsong? Jag vet inte.
Nej, det är just det som är det läskiga. Och hur tänker man då som en sport? Chef, hur bygger man lag som supporter? Ska man skrika efter nyförvärv nu? Man vet ju faktiskt inte om säsongen ens kommer starta. Kanske är det sunt att hålla tillbaka eller hålla ekonomin lite, inte och ta in de här toppspelarna, dyra spelarna i det här läget. Det är ju jäkligt svårt att veta.
Ja, och ganska tidigt står det klart, det kommer inte spelas något VM. Vi vet inte om NHL-säsongen kommer att fortsätta eller om hur de gör där, men vi får väl nästan anta att de kommer förr eller senare steka den också, va?
Det, definitivt. Så, alltså, det finns ju inte en chans i helvete, tänkte jag säga, att man kommer genomföra Stanley Cup-slutspel.
Nej, de kommer inte dra det så långt så att de kommer att spela det i november bara av ekonomiska orsaker.
Alltså det är klart att det är enorma ekonomiska smällar, men samtidigt, jag menar, vi ser hur läget i USA nu, det är ju minst sagt alarmerande med tanke på vad som händer. Så att man helt plötsligt kunna dra igång en NHL-säsong här eller ett slutspel, det är helt orimligt. Det kommer såklart inte att ske.
Det som sätter igång säsongen annars brukar annars vara försäsongen i vanlig ordning. Någonstans i augusti brukar det sätta igång. Och även då kommer ju även CHL-säsongen att sätta igång. Och den får man väl verkligen säga att den är i väldigt stor fara med tanke på att det ska flyga och faras över hela Europa.
Alltså i stor fara, det är väl bara lägg ner rakt upp och ner nu. Det enda anledningen man inte gjort något officiellt, det handlar väl om Dineros pengar, kan jag tänka mig. Vilket lag, nu vet jag inte ens om Bolzano är med i COL, men tänk dig det, Rögle flyger ner till Bolzano, det kommer ingen tillåta. Du kommer inte att få flyga över Europa, så det är bara att lägga ner skiten.
Ja, men även om det nu är slutet av augusti som det brukar börja, så känns det ju verkligen väldigt långt bort. Och jag skulle väl nästan säga det att även om det är mycket pengar inblandat och de lagen som har kvalificerat sig för COL vill ju såklart vara med, men de inser nog verkligheten också att det kanske inte går att genomföra turneringen. Och dessutom skulle jag vilja lägga in att det är en fördel om man inte spelar den för de inhemska serierna, för att vi vet ju inte var de kommer att stå, om de kommer att behöva lite speldagar, för alltså CHL har ju blockat rätt många tisdagar under säsongen, så att det kan vara rätt vettigt att man ställer den turneringen för att ge plats för de inhemska ligorna. Det kanske blir ett uppehåll på en månad mitt i säsongen.
Ja, men vi vet ju ingenting, och säsongen kan ju starta en månad senare också. Det kanske blir komprimerat, och då ska man då försöka få in så många matcher för att ändå få en respektabel grundserie, så är det såklart att de här tisdagarna som CHL har blockat. Men det kan väl slå fast här nu i Sanne och Svensson: lägg ner COL, inte att jag ska lägga ner den för alltid. Även om jag har kanske varit tidigare motståndare mot turneringen, så tycker jag att den har fått ett uppsving. Men just det här året är ju speciellt. Du ska såklart inte flyga runt i Europa och spela hockey. Helt orimligt.
Nej, och så stora är ju faktiskt inte pengarna för att det ska vara acceptabelt att kunna spela det överhuvudtaget.
En som inte kommer få spela COL den här säsongen i alla fall, oavsett var han nu hamnar, Björn Hellqvist, skrev ju på ett nytt treårskontrakt. Du twittrade då att vilket modohjärta han visade, eller vad var det du skrev här för någon månad sedan?
Ja, för några månader sedan. Jag skrev väl någonting i stil med att han visar att han verkligen tror på det här över tid eller något liknande. Man kan väl säga så här att den åldrades ju inte allt för väl, den tweeten, vilket jag såklart inte visste då. Men,
nej.
Ja, men jag trodde ju såklart att Björn var villig att hoppa på detta oavsett utgång under våren. För det är ju inte säkert att Modo hade gått upp i SHL även om det nu inte blir inställt på grund av ett virus.
Nej, men alltså, vad om vi bara... Jag förstår ju att i det här läget så... Det är klart att det är tufft för alla, och Modo som har tappat mängder av spelare. Men vad hade Björn förväntat sig om Modo inte hade gått upp? Det var ju inte så att det var 90-10 att Modo skulle gå upp. Det var ju snarare 20-80 kanske, 30-70 i procentsats att Modo skulle gå upp. Och hade man fått kvala hela vägen, så hade man tappat exakt de här spelarna som man har tappat nu. Det är ju ingen spelare som varken du eller jag känner en chock över att man tappar. Kanske Olofsson, men som vi var inne på förra veckan, det är väl ingen man står och faller med.
Nej, alltså Olofsson är ju en andra tredje center någonstans. Han var jättefin i höstas, men tycker han tappade lite grann i takt med att Rosdahl försvann ett gäng matcher, och sen så hittar de väl aldrig riktigt tillbaka till det där. Om vi skulle säga nu i höstas, så skulle man ju säga, men han är ju helt given att han kommer få en SHL-chans. Det är ju en riktig guldklimp, men han visar ju inte över tid att han kunde hålla den nivån. Och så det är ju han och Kim Rosdahl som kanske är de som kanske borde ha stannat och kanske kunnat leda laget till nästa säsong. Men hur ofta får de ett SHL-avtal på bordet? Det vet man ju inte.
Men ska jag ta blådet från munnen och säga att Björn Hellqvist har pissat på Modo den här veckan? Alltså det är det enda rätta ordet för det. För att man går ut och uttalar sig på det sättet som man gör, och verkligen liksom, det är ju ett sätt. Ta mig härifrån, jag vill inte vara här. Han säger ju det ordagrant.
Ja, alltså han gör sig ju omöjlig i Övik. Alltså det kvittar ju egentligen vad både vdn Johan Widerbro säger och sportchefen Fredrik Glader, att de säger nej, men vi vill köra vidare med Björn. Deras förtroende för Björn Hellqvist är ju raserat fullständigt.
Ja, som spelare, jag kan bara liksom reflektera över mig som spelare. Om jag hade haft en tränare som så öppet hade gått ut och sagt att han inte hade energi att vara kvar och bygga om det här laget, Då hade, det funkar ju inte, alltså, jag hade ju inte lyssnat på den tränaren i samma utsträckning som krävs med det ledarskap som Björn har. Och jag menar, om han tappar 5-10%, då är ju inte han den ledare han är och ska vara för Modo.
Nej, men hur ska de komma vidare från detta nu? Ska de, även om de fattar att vi kan inte ha Björn Hellqvist, så de ska ju inte bara släppa honom till Leksand bara för att. Självklart. Utan de,
nej, nej.
Hur ska de hantera det? Hur mycket ska de sätta sig på tvären?
Nej, men de ska sätta sig på tvären sin åt helvete, tycker jag. För jag tycker inte man beter sig så som Björn har gjort. Om vi bara separerar och har två tankar i huvudet samtidigt. Leksand och Björn Hellqvist vore ett jättebra par. Om vi bara börjar i den ändan. Det vore ju superbra för Leksand, som ändå sökt efter en tränare som man kan ha över tid. Om nu Björn inte får ett bättre erbjudande under den här tiden i Leksand, tänkte jag säga. Men det känns ju som ett jättebra alternativ. Men för några månader sedan så signade han ett kontrakt med Modo, committat i 3 år. Och när han sätter sig på tvären här, hade jag varit Videbro eller Glader, det här är väl Videbro vd-fråga, så hade jag sagt till Leksand, ni kan jättegärna ta honom, får vi eran fallskärm bara, så nöjer vi oss där.
Ja, men det är ju 6 miljoner.
Ja, men alltså, jag hade börjat där. Vad fan, alltså, att de, jag ska inte säga att det är ett gemensamt beslut, men Leksand har ju ändå hört sig för med Björn, som sitter på ett kontrakt med 3 år kvar. Jag ska inte säga att, alltså, det är klart Leksand måste se över sitt hus på något sätt, men samtidigt kan jag väl känna att spelare finns det reglerat i avtal mellan SHL och Hockeyallsvenskan, men fan, tränare som ändå sitter på 3-årskontrakt, jag vet inte, det känns inte bra i magen när man ger sig på dem också.
Men när kan man ge sig på en tränare, tycker du då?
Ja, men alltså, om Björn då har en out efter nästa säsong till exempel från Modo, då kan man väl börja prata med honom här under säsongen. Att skulle den inte gå upp, är du intresserad av att komma till Leksand? Alltså, under den kommande säsongen. Jag menar, nu är det ju i praktiken 12 månader, 13 månader tills hans out aktiveras för SHL. Men nej, hade jag varit Modo så hade jag sagt, ge oss fallskärmen, 6 miljoner så kör vi därifrån.
Ja, men då kommer Leksand säga nej, det gör de inte, och då kanske man står där med Björn ändå.
Ja, och då får det väl bli en förhandlingssak. Jag förstår att det inte kommer landa i 6 miljoner. Det är helt orimliga pengar. Det är knappt så man betalar 6 miljoner för Zlatan Ibrahimovic numera. Men någonstans måste man sätta hårt mot hårt. Och jag tycker att det som Björn har gjort är fullkomligt egoistiskt och sätter Modo i en jävla skitsits, rent ut sagt. För hade han aviserat det för några månader sedan, då är det en helt annan sak. För han hade ju SHL-intresse på sig för några månader sedan också. Brynäs var intresserad. Det var liksom, ville han gå till SHL så fanns ju möjligheten för några månader sedan. Men då aviserade han klart och tydligt att han skulle vara i Modo. Och därför tycker jag att det är egoistiskt uttalande från honom.
Men detta för oss också vidare till en annan tränare som jagas av just Brynäs, som du var inne på. Viktor Stråhle i Frölunda har 1 år kvar på sitt kontrakt med Frölunda. Och där har vi kunnat berätta att Brynäs vill se honom som en assisterande bredvid Peter Andersson. Peter har ju trivs jättebra med honom när de har arbetat tillsammans runt både Malmö och runt Pantern. Hur ska Frölunda agera i ett liknande läge?
Men det är en helt annan sak. För dels så är ju Stråhle han är ju ditplockad av Roger Rönnberg och en assisterande, jätteduktig assisterande tränare. Men det är en helt annan sak. Du kan ju hitta en assisterande tränare jätteenkelt som kan skolas med Roger Rönnberg i Frölunda system. Så att där står ju faller inte Frölunda med Viktor Stråhle på något sätt. Sen om Frölunda verkligen vill ha kvar dem, då får de ju sätta sig på tvären. Så är det ju.
Ja, och sen så finns det faktiskt de tränare, nu är det ju väldigt långt bort ifrån Björn Hellqvist, men jag vet till exempel när AIK gick in och värvade Anton Blomqvist, Malmös J20-tränare, hade han ett 2-årskontrakt signerat, men som jag förstår det så gick Anton direkt till Malmö när AIK hörde av sig. Jag har fått det här förslaget och jag undrar hur ni ställer er till det, och säger ni nej så är det 100% fokus på Malmö. Det är det jag är inställd på, men jag vill höra med er. Är det en fair sak att komma med på det sättet?
Ja, men det är väl ingen skillnad mot hur det var med Cam Abbott som var i Växjös J20-lag. Rögle ställer en fråga. Det är klart att Cam Abbott vill ta ett steg uppåt. Men här i praktiken är det ju Modo och Leksand. De skulle ju eventuellt ha mött sitt kval. De är ju faktiskt indirekt konkurrenter, även om jag vet att nästa år eller kommande säsong ska man inte kvala mot SHL-lag och allt det där, absolut. Men det är ju liksom, det är inte som att gå från ett J20 till SHL eller J20 till Hockeyallsvenskan. Det är en avsevärd skillnad, skulle jag vilja säga.
Och att det rör sig om en huvudtränare där vad är det, 8 spelare har lämnat klubben redan, där huvudtränaren kanske är det hoppet som fansen har.
Så är det ju, och det här är, det ska man också ha enorm respekt för. För 10-15 år sedan så var tränaren, den var inte kittet i allting, utan då fanns det en stomme med 10-12-15 spelare år efter år efter år. Du ser det på de lagen som har varit framgångsrika, Djurgården, Frölunda, HV, Färjestad, ja, Skellefteå för den delen också i hyfsad närtid. Men nu är ju tränaren är ju den viktigaste, för spelare kommer och går. Och jag menar, det som Björn och Modo har byggt upp, det attraherar spelare. Och nu när Björn säger att han inte ska vara kvar, hade jag som spelare vilja gå till en klubb som ny spelare där Björn är tränare och inte vill vara där? Absolut inte.
Ja, men det intressanta där med just nya spelare som kommit till Modo är att Gustav Olhaver, som de värvade från Tingsryd, har ju kommit till Modo med stor förtjänst av Björn Hellqvist, som har stenkoll på honom sen Oskarshamnstiden.
Ja, sen försvann energin rätt snabbt när Leksand ringde. Vad tycker du då? Är det svinet? Tänk dig som supporter då. Du är supporter för Modo,
alltså,
eller Leksand.
Jag vill inte tänka mig in i situationen som Modo-supportrarna är i nu. Alltså, det skulle ju vara nästan... Ja, jag kan inte hitta något värre än det som har drabbat både Björklöven och Modo och Timrå-supportrar här under våren. Att man fullständigt dräneras på chansen att vara med någonting som man har spelat sig till, och sedan efter det så ska man då drabbas av att spelare och då ledare, nu var det ju klart att Fagervall skulle lämna Björklöven tidigt, men alltså att man, ja, det är en situation som jag hoppas ingen får uppleva igen, att det blir på det här sättet, för det här är verkligen värsta.
Men om du står där som supporter, så är Hellqvist kvar, han står där i Bås i seriepremiären. Hade du stått där med samma passion och känsla och kärlek till ditt lag, eller liksom, känner man då som supporter att laget blir större än en enskild tränare som inte vill vara där?
Nej, men alltså, ja, jag skulle nu säga det, att ingenting är större än förening. Jag skulle aldrig acceptera Björn efter det som Modo-supporter. Men jag skulle nog lära mig att gå vidare för föreningens skull, och för att det viktigaste nu är att vi vinner matcher. Sen får han väl nyttja den här outen efter ett år, så vi blir av med fanskapet i stort sett. Men du har ju varit on fire här under veckan. Du var lite irriterad också på en annan sak som hände här i början av veckan. Emil Larsson gick ju till Örebro, blev officiellt från tid sen. Och då var det ju ute en artikel i lokaltidningen i Norrbotten, där Norrländska Socialdemokraten skrev om Emil Larssons höjda lön på 100 000. Och det fick ju dig att gå i taket fullständigt i de sociala medierna.
Ja, och varför då? Ja, är jag rastlös? Har jag för lite att göra? Alltså, klättrar jag på väggarna? Ja, absolut. Men jag tycker, jag känner inte Emil Larsson för 5 öre. Jag vet inte på kronan vad han tjänade i Luleå, och jag vet inte vad Luleå erbjöd honom. Men att han får en löneförhöjning på 100 000 kronor från den han hade i Luleå, det vet jag till 110% inte stämmer. Och att man då som journalist... I lokaljournalist, inte i Örebro utan i Luleå, en lokaljournalist skriver om det här som är rent nonsens, det är inte sanning, det är ljug, det är påhitt, då tycker jag man hänger ut en enskild spelare. Jag tycker det är svinigt gjort, och då antyder jag lite att var kommer källorna ifrån. Det är inte så att NSD helt plötsligt har fått källor in i Örebro, utan min känsla, bara om jag får spekulera fritt här, nu kommer ju folk kasta sig på mig direkt igen. Luleå är ju less in åt helvete på Örebro att det har läckt därifrån under säsongen, vilket jag förstår. Det har ju läckt Kovacs, Emil Larsson, ja, men det har ju varit öppna spjäll där, så att jag förstår att Luleå har varit less, och nu är det liksom ett, ja men fan, nu kan vi sticka en kniv i dem.
Ja, men lite så blir det ju, för att det här lägger ju en oerhörd press på Emil Larsson som han egentligen kanske inte riktigt förtjänar, att han ska ha fått en löneförhöjning med 100 000 i månaden. Jag vet att han gick med ingångslön på strax under 150 000 när säsongen började i Luleå, vilket då skulle innebära att han satt på lön på 250 000 i månaden, vilket jag skulle säga är fullständigt orimligt att han skulle tjäna så mycket pengar på, även om han naturligtvis har fått en löneförhöjning och det säkert har blivit lite fram och tillbaka här mellan klubbarna, och kanske något bud har kommit från Luleå också innan de förlorade kampen. Så kan jag absolut inte tänka mig att Emil Larsson går in med en ingångslön i Örebro Hockey på runt en kvarts miljon i månaden.
Nej, det kommer jag inte göra. Men det vi kan slå fast är att Emil kommer tjäna bra kommande säsong. Han kommer tjäna mer i Örebro än vad han gjorde i Luleå. För att så här funkar det alltid. När man byter arbetsgivare, eller i hockeyn, så har man bud på... på, vad heter det, på 30 000 mer. Är du nere på 15 000 i månaden, då byter du sällan klubb. Förutsatt att du trivs socialt, vilket jag har fått uppfattning att Emil har gjort i Luleå. Men det var så när jag var i Timrå, jag menar, de visste exakt vad de hade mig varje år, vad de kunde locka mig med. Jag tjänade som bäst 140 000, jag tackade nej till 170 000 i andra klubbar, 30 000 kronor, just för att jag trivdes med min roll i Timrå. Men om du börjar räkna ut det med Emil, ett treårskontrakt, om det är 30-40 000 i månaden, det är rätt svårt att tacka nej till faktiskt.
Ja, det blir ju 3 gånger 12, det är 360 000 om året, det är ju 1 miljon kronor under 3 års tid, så det är ganska mycket pengar som det slår på också. Dessutom så vet jag ju att Emil Larsson jobbade ju mycket med Niklas Eriksson i Almtuna och de trivdes varandra där, och det är ju också någonting som ska vägas in i det hela.
Så är det ju definitivt, och jag menar att man som svenska spelare i den här åldern, vad Emil, han är 27 eller vad han...
Ja, vad kan han vara någonstans där? Ja,
ja, men vi säger 25-28 år av svensk spelare, de som byter klubbar och har landslagsmeriter, de kommer tjäna bra pengar. För att det har varit inne på massvis med gånger. Alla klubbar vill ha svenska spelare som en stomme. Och nu har man Emil på treårskontrakt i Örebro. Och Emil har ju mycket att bevisa, för att han hade en tuff comeback sen skadan, där handskadan den här säsongen. Men jag tycker att det sätter orimlig press, och det kändes som någonting som bara var jävligt planterat och helt kom från ingenstans, en artikel om hur mycket han ska tjäna i en klubb som är NSD inte har någon helst, noll insikt i.
Men om jag får fråga en grej till kring det här, du var inne på det själv nu att Emil Larsson, han har ju kanske inte haft den bästa säsongen. Han gjorde 10 poäng på 28 matcher tror jag den här säsongen i Luleå, och tittar man på poängskörden de senaste två säsongerna så är det ju absolut inte på nivåer som motsvarar en toppspelare. Ja, jag vet att du försvarade Tom Pajat att han kunde ha andra egenskaper som spelare, men Emil Larsson, när han kom fram i Luleå så tryckte han ändå in 23 baljor, och nog fasen kan vi väl ha krav på honom att han ska producera offensivt. Han ska väl göra sina 30-35 poäng.
Absolut, jag tror han, jag menar, alla lag, alla sportchefer som sätter ihop ett lag, de budgeterar lite med spelare, hur många poäng ska han göra nästa säsong och vilken utveckling kan han ha. Man måste liksom räkna mål lite, det är liksom så man sitter som sportchef. Och då tror jag definitivt, när man har skrivit kontrakt med Emil Larsson, så är nog förhoppningen att han ska göra minst 15 mål, 15-17 mål. Det tror jag man har som förväntan både på han och Robin Kovacs, och då... Som svenska spelare, då får de betalt därefter också.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ja, just budgetera med poäng, det vet jag att Henrik Evertsson i Växjö är duktig på. När han sätter ihop sitt lag, då ska det vara så mycket poäng som möjligt för så lite pengar som möjligt. Och det var väl kanske därför han värvade en sån som till exempel Marcus Davidsson. Och han har ju värvat, även Emil Pettersson värvade han ju hem för att han skulle leda laget, vara en producerande spelare. Brendan Kinnemin har skrivit på i alla fall ett eller två förlängningar i Växjö. Och så har du ju även Jakob Forsbacka Karlsson. Alla de här fyra spelarna har du på ett eller annat sätt ryktats ut från Växjö. Och min första känsla var när de här nya uppgifterna om Kinnemin och Emil Pettersson kom ut i veckan, var att har Växjö lagt alldeles för mycket pengar på sin spelartrupp så att de behöver dra i bromsen, för att jag tror de är uppe en bra bit över 30 miljoner. Eller är detta på grund av de sportsliga resultaten?
Ja, alltså du nämnde ju en podd här för ett par månader sedan att det var just Marcus Davidsson och Forsbacka Karlsson. Det kom inte som en överraskning, men Aftonbladet skrev om Emil Pettersson och Kinnemin, så kände jag att oj, det var ingenting jag förväntade mig. För Emil Pettersson ser jag ändå en enorm potential i, mer än man gör i Forsbacka och Marcus Davidsson. Så där känns det som att han skulle kunna studsa tillbaka, och Kinnemin tyckte jag inte var så jäkla dålig i år ändå.
Kinnemin har väl ändå stått för det han alltid har stått för, så att säga. Så att jag känner ju mer att det här har med lite ekonomi gör, att man kanske behöver dra i bromsen lite mer än att man ska dumpa dem av att de inte har presterat. För Kinnemin har ju varit precis som vanligt, kan jag tycka.
Ja, det tycker jag. Alltså, skulle Kinnemin dyka upp på marknaden och man skulle få möjlighet, Hade jag varit general manager Niklas Pajen Persson, så är det en perfekt spelare i ett Linköping. Det, tänk dig att han går vid sidan av till exempel en sån som Brock Little, och så har du nya Palve-centern där också. Det hade varit jätteintressant.
Ja, det hade han, hade väl varit intressant i de flesta klubbarna. Kinnimin är väl exakt den spelaren som alla vill ha i sitt eget lag men inte vill möta. Ett annat lag som jag gärna hade sett honom i hade ju varit Luleå, men det är väl inte tal om det.
Nej, Tyrvinen och Kinnimin, då hade det blivit lite som SM-finalerna 96 där varje match med Luleå. Det hade varit intressant.
Frågan är om de någonsin hade kunnat acceptera få in Kinnimin i sitt lag, fansen där uppe. Det tror faktiskt inte jag. Det är någonting de nog hade ställt sig på tvären.
Men tror inte de, finns det en hatkärlek ändå mot honom? Att man ändå liksom, man älskar att ha honom i sitt eget lag?
Jag är mycket tveksam till om de hade accepterat det. Men de hade nog älskat honom om han hade spelat där. Det är jag helt säker på. I veckan fick jag ett ganska intressant mail, tyckte jag, som jag lovade den här läsaren. Ja, men det här är en bra grej att jag ska lyfta upp i podden. Han skrev så här: jag brukar hylla sportchefer som tar beslut med hjärnan och inte med hjärtat. Obekväma beslut som att inte ge Martin Törnberg och Oskarsund nya kontrakt. Men för debattens skull, ska man enbart tänka med hjärnan? Visst, du kanske anser att du kan ersätta Sund med en likvärdig spelare för 50 000 mindre i månaden. Men vad förlorar man däremellan? Fansen vill ju ha trotjänare i laget. Då växer deras engagemang. Sponsorer är supportrar med pengar. Det kan påverka deras engagemang också. En för känslokall beslutsfattning kan nog döda en del intresse och känslor hos folk i och utanför laget. Vad tänker du?
Jag tänker att det är väldigt intressanta tankar. Det som man ska ha med en sportchefs jobb är ju att se till föreningens bästa. Vad behöver mitt lag ha för olika ingredienser för att bli framgångsrika? Och ja, det är ju, låter ju underbart det här med trotjänare och allting. Men jag fick i alla fall lära mig under mitt sista år i samband med att jag fick den här smällen mot huvudet. Att som spelare kan man känna någonstans att jag är jäkligt viktig. Jag gick från att vara assisterande lagkapten, hade tankar och åsikter när bussen skulle gå, om vi skulle åka dagen innan till Gävle, vad vi skulle stanna och äta, till att egentligen ingen jävel brydde sig. Och där säger jag inte med en bitterhet, utan det är så här det funkar. Det handlar hela tiden om nästa match, det är vinna nästa match. Så det här med trotjänare, det låter vackert, men den dagen de inte presterar tillräckligt bra, så är de lika, då är de borta lika snabbt som någon annan spelare också. Så funkar det. Och det, jag tycker lite att det måste funka så också. Jag vill inte romantisera det här med trotjänare på det sättet.
Men det som är frågeställningen är ju, vad ställer detta när fansen och sponsorer som kanske förknippar HV71 mycket med Oskarsund, som kanske förknippar Brynäs mycket med Jakob Blomqvist, hur deras kritik, de negativa spiralerna som detta för med sig. En sponsor kan säga att det blir fan inte mer än 150 år. Vi har gått in med 250 varje år. Hur mycket ska man värdera det för att göra de här grejerna?
Ja, det är alltid en värdering. Men till syvende och sist så handlar det om att vad är det som gör mitt lag bättre? Och den här sponsorn som då bara vill lägga in 150 000. Ja, men om de vinner och de fortsätter vinner och vinner och vinner. Vem är det som saknar Martin Törnberg, Oskarsund i det här fallet? Eller Jakob Blomqvist som du nämnde. Det finns Sebastian Karlsson i Linköping. Det går ju att räkna upp massvis med spelare. Det var som Frölunda där när de byggde om laget. Mikael Johansson, kom då ihåg honom, rightarcentern. Han var ju jätteuppskattad.
Oh ja.
Och det var ju en Frölunda kille, men när Frölunda presterade en hockey som de gjorde direkt med Roger Rönnberg, vem satt i Skandinavium och saknade Mikael Johansson?
Nej, det var ju ingen. Och med all respekt för Kristoffer Liljevall, vem inom Rögle supporterled saknar honom med tanke på att de har gått som en raket i tabellen och presterat på bättre sportslig nivå än någonsin tidigare?
Nej, och det är samma sak med Jakob Blomqvist nu när Brynäs bygger om. Jag tycker att Jakob Blomqvist, han har stått för någonting, han har varit jätteviktig för dem. Men samtidigt, det är en ny tid, det är nya vindar i Gävle då, eller med Peter Andersson. Väljer man att kapa honom, ja, då det, alltså jag kan inte, jag blir inte upprörd, jag bryr mig inte speciellt mycket om det här faktiskt.
Nej, du blir inte det kanske, men det finns ju kanske de som ligger närmare hjärta till sina respektive klubbar som blir upprörda och sänder negativa signaler och allt det här.
Jo, precis, men du får ju alltid liksom, folk verkar ju tro att det blir något personligt mellan en sportchef och en trotjänare eller en general manager, en trotjänare. Det handlar ju om vad är föreningens bästa. Jag menar, som supporter, man står ju alltid där för föreningens bästa. Med åsikt, och de som jobbar har ju också det, föreningens bästa. En sån som Jakob Blomqvist, jättekul om han var kvar, men nu Brynäs, nej, ursäkta röran, vi bygger om, då måste man ta sopa rent lite, och det tycker man har gjort det bra nu när man också lyckades kapa bort sänket där Sallinen, som jag tycker har varit ganska dålig under ett par år nu i både Färjestad och Brynäs.
Ja, han inledde väl skadad i Färjestad, kom aldrig riktigt tillbaka, och sen så värvades han till Brynäs, och där i slutet av den säsongen, och sen fick han ju helt oförklarat ett tvåårskontrakt. Jag trodde ju verkligen bara att han var någon form av lösning resten av säsongen, men
det känns som Brynäs.
Ja, det känns i alla fall som gamla Brynäs, får vi hoppas lite grann då. Men alltså, det här har ju naturligtvis inte blivit gratis för Brynäs bara för att Dynamo Riga ska ta över hans kontrakt nu, utan de har ju garanterat fått köpa loss honom. Det är inte så att Dynamo Riga sitter med den fetaste plånboken.
Nej, Dynamo Riga känns ju lite som KL soptipp där, att dit kan man ju skeppa alla möjliga typer av spelare som kanske inte riktigt är tillräckligt bra just för KL, men hamnar i Riga för en inte KL-mässig lön på det sättet som det är på många andra ställen.
Men frågan är om detta är ett Peter Andersson-inträdebeslut, eller om det var beslut som Brynäs kände sig tvungna att fatta ändå, eller ser vi att Peter Andersson går in och sätter en tydlig prägel? Har han gått upp till Micke Sundlöv? Nej, det går inte med Tommy Sallinen. Vi får hitta en lösning på det här.
Ja, men jag tror inte ens att det behövde gå så långt, utan de satte sig, vilken typ av hockey vill vi spela? Okej, så sitter man och tittar på laguppställningen. Ja, men de här spelarna passar in, de här gör inte. Jag tror att det kommer mer förändringar i Brynäs. Jag är inte säker på att en sån som De Cheno, som har kontrakt, kommer spela där nästa säsong.
Nej, det tror inte jag heller. Jag är ganska säker på att han kommer hitta någonting i tyska ligan, om inte nu viruset sätter stopp för deras ekonomiska ramar där nere.
Och gud förbud det jag kommer säga nu, på tal om trotjänare. Jag tror inte en sån som Johan Alsen, trots att han har tre år kvar på kontraktet, va? Två eller tre år kvar på kontraktet. Att ens han sitter säkert, och då gillar jag Johan Alsen som en superstor profil. Men jag tror att det kommer fortsätta ske förändringar. Sett till den forwardsuppställning man har, John Persson, Manberg skulle jag säga. Manberg fyller ändå en roll som 11-12 forward i Peter Anderssons lagbygge. Och Greg Scott och Anton Rudin. Utöver det så tror jag det ser ingen som sitter säkert där.
Niklas Danielsson och Emil Molin kommer väl hitta nya avtal där, så de kommer ju gå in högt i laget. Så att de har ju ändå rätt bra påfyllnad högst upp i laget, känns det som.
Så är det ju. Och Brynäs de här två senaste säsongerna har haft en jävligt bra första kedja. Sen har man inte haft någon påfyllnad där bakifrån. Och det blir väl den stora utmaningen, att få en bra första kedja. Att den drivs vidare med Greg Scott och Rudin, med en Danielsson där kanske. Kanske att Emil Molin kan gå in som center och bära en kedja bakom Rudin och Scott kanske.
Det kom ju ut också från Norran i Skellefteå att Adam Pettersson efter över 500 matcher i tröjan för Skellefteå AIK kommer att spela för Brynäs den kommande säsongen. Och Adam Pettersson har ju verkligen stått och stampat ett par år. Han var ju faktiskt ganska het på marknaden när han skrev det här nya tvåårskontraktet med Skellefteå för två år sedan. Då vet jag att både Färjestad, Linköping, Växjö var också på honom då. Då kändes han som en riktig center som skulle ta det här sista steget. Men det hände ju ingenting här i Skellefteå. Jag var rätt säker på att Bert kanske skulle vara lite intresserad av Adam Pettersson. Men nu landar han i Brynäs, så var hittar vi en roll till honom i laget?
Nej, det är just det. Då är det ju tredje kedja. Jag ser inte att Adam Pettersson ska vara högre upp än en tredje kedja. Men det är samtidigt som du är inne på där, som jag tror att Brynäs ser en uppsida i, att han har stått och stampat lite. Ett miljöombyte kanske kan bli jäkligt bra. Så det är ändå en värvning som andas någonstans lite potential.
En trotjänare som fortfarande är kontraktlös efter sitt, ja det är väl nästan sitt livssäsong får man säga, Per Åslund i Färjestad. Han hade väl säkerligen rätt mycket bud utomlands innan viruset tog vid här, och det har ju inte kommit någonstans. Han har inget avtal för nästa säsong. Hur högt ska man värdera en så pass gammal spelare ändå som kommer för sin livssäsong? Någon gång kommer ju dippen också komma.
Ja, det här är ju en jätteintressant förhandling. Alltså, båda aspekten. Jag förstår ju att Per Åslund vill ju ha det bästa tänkbara kontraktet. Han vill ju ha någonstans runt 200 000 i månaden. Vilket jag tror att Färjestad i det här fallet inte är sugna på att betala, med tanke på att man vet inte riktigt vad man får. Alltså, får man då 35-40 poäng nästa säsong eller får man 25? Men det som man ska också ska ha, göra en 25-30 poäng, värva in 25-30 poäng, garanterade 25-30 poäng. Vad får du betala för det?
Du uppe, ja, någonstans? Då är vi uppe någonstans mellan 150 och 200.
Ja, med tanke på, om vi pratade lite tidigare om Emil Larsson där, att han drar in en bra slant i Örebro. Och där har du inte ens garanterade 30 poäng som den någonstans ligger på med Per Åslund, för så att han håller sig frisk. Så att det där, jag skulle vilja säga, är en ganska viktig förhandling för Färjestad också, för att han är en trotjänare, han har varit där länge, han ändå spelar med Jürgen Jönsson och Peter Nordström. Då förstår du att då har man varit i föreningen ett tag, och han är en kultbärare för klubben helt enkelt.
Så din uppmaning till Peter Jakobsson är, se till att få hans signatur på ett papper.
Ja, det är det väl, för båda skull. Jag tror väl Per Åslund har väl väldigt mycket att vinna på att stanna i Färjestad också. Det är väl inte många som har chansen att få tröjan upphängd i tak i Löfbergs arena, så som marknaden ser ut nu med spelare som kommer och går. Så att, jag menar, skulle Åslund spela 2-3 säsonger till i Färjestad, och dels den mesta spelaren i klubbens historia, och ja, han kommer att tjäna bra de här åren också.
Ja, och det är väl en säsong i Köln, annars har det varit Färjestad för hela slanten för honom, och så missar han ju nästan en hel säsong då och förra säsongen.
Ja, och jag menar, han är lite hemmakär, men det får man inte ta för givet heller som i en förhandlingssituation, för att det kan ju bli att motparten ledsnar och sticker också, det vet man inte. Men jag har väldigt svårt, om vi drar det så, att se Per Åslund spela i ett annat lag i Sverige. Och jag har väldigt svårt att se Per Åslund få ett kontrakt i Schweiz, just på grund av ålder och att många platser är upptagna. Jag har svårt att se att Per Åslund får ett jobb i KL i en bra klubb. Kanske Dynamo Riga, men då är inte pengarna KL-mässigt, om du förstår vad jag menar. Då är det liksom inte 4 miljoner i netto, till exempel.
Det har varit en ganska lugn påskhelg här, men det var inte så lugnt under långfredagen när jag fick lite uppgifter här på att Joe Canetta hade signat med Oskarshamn och gick ut med det på min Twitter. Det blev liv i luckan, kan jag säga. Jag trodde inte det skulle bli sånt liv, men det var kanske lite naivt av mig att tänka så, för att det förstod man väl att en målvakt som varit allsvenskans bästa i Björklöven, som kanske skulle mött Oskarshamn i ett kval, att det skulle röra om i grytan lite.
Ja, vad har du haft det hett hela helgen här, eller?
Jag ska inte säga att jag har haft det hett, utan det har väl varit lite diskussioner där jag har varit intaggad, som gör att jag har sett många diskussioner som har pågått mellan fans, och det har inte varit helt rumsrent.
Har du skickat in och V3 här och där, eller? För liksom lägga lite mer på elden?
Jag ska säga att det har inte behövts överhuvudtaget. De har skött så himla bra själv, de här dusterna. Och jag förstår Björklöven-fansen att de är irriterade. Likväl som jag förstår att Oskarshamn, alltså, de har fått en plats i nästa års SHL och de behöver värva en målvakt. Vad ska de göra?
Men jag kanske får äta upp det här lite, som jag fick delvis med Tyler Keller där i just Oskarshamn, som jag inte trodde överdrivet mycket på inför säsongen. Men om man börjar med Björklövens del, jag tror att man kommer kunna hitta, med Per Kentes kontaktnät, en målvakt som kommer kunna prestera lika bra som Kanada gjorde den här säsongen. Björklöven har haft ett helt fenomenalt försvar, det ska man inte glömma. De kommer kunna hitta. Jag är inte säker på att Kanada kommer spelas jättebra i Oskarshamn, som kommer att få mer skott emot sig än man fick i Björklöven. Där hade jag nog, nu har jag absolut ingen insikt som NSD hur mycket spelarna tjänar i varje lag, men jag hade ju hellre tagit en sån som Marcus Svensson istället för Canada, med respekt för att jag inte vet vad de olika buden låg på.
Nej, men Marcus Svensson har ju varit ett namn som varit uppe på Oskarshamns bord, men jag tror ju att de gick ju på ett spår som var lite billigare, och att Canetta har presterat säsongen som gick, plus att han är lite yngre och kanske vill mer av sin karriär än att bara komma hem och avsluta.
Ja, jo, men så kan det vara. Men ja, alltså, vad är han... Det här är ju också, men är han så jäkla bra? Lägg liksom ihop den i alla ägg i en korg där, och just bryt ner, hur bra har inte Björklövens försvar varit den här säsongen?
Nej, men det är intressant det du säger, för att jag har pratat runt med lite folk ute i landet som ändå har sett mycket av Björklöven, och pratat med lite olika målvaktstränare också, som inte helt sålda på Canetta och menar på att en sån som Mattias Pettersson, när han, de matcherna han gick in, så hade han ju en grym statistik i Björklöven också. Det finns ju absolut någonting i det du säger, att försvaret har varit så ruskigt bra, men vi har också sett Canetta, vi har ju varit imponerade av honom under säsongen, och det har ju bjudits på bra räddningar. Det är ju inte bara att försvaret har varit bra.
Nej, men match 1, Björklöven-Modo i kvalet där, då kändes det som Modo hade scoutat, sköt högt på sidan där, vi var i stoppsidan, man gjorde 3 mål eller... och sen,
men sen gjorde de inte det i match 2, utan då stängde han igen butiken helt.
Ja, absolut, men då var det inga folk på läktaren, och det går ju att göra hit och dit och vad som händer. Men det är klart att det är en bra målvakt, men jag ska inte säga att det är en given succé, bara om vi stannar upp där. Det är ingen given succé, och jag tror att Björklöven kommer kunna ersätta Canada med en jäkligt bra målvakt också.
Det tror jag också, att Kente kommer hitta en bra målvakt. Jag menar, han hittar Joe Canetta i East Coast borta i Nordamerika. Det är alltså tredje ligan där de sitter och bussar 9 timmar till borta.
Jag spelade den ligan, jag vet hur det är.
Ja, du vet hur det är. Ja. jag vet inte hur det är.
Min första samling, jag har varit nedskickad från Hershey AHL. Första samling med Baton Rouge Kingfish ligger i Louisiana. Så kom det in stadens sheriff kom in på i omklädningsrummet, en riktigt sån här tjock mage, cowboyhatt, boots och ett bälte. Det var som plockat ur en film. Och han hade då fått uppgifter om att det var någon i laget som sålde hash, sålde droger. Då slutar att det är han som sitter bredvid mig, Michael Enerducing. Han har stått i NHL, en målvakt. Han satt bredvid mig. Han var säkert 30-35 år vid tiden. Bölade, bröt ihop och började grina och berättade för laget att det var han som hade sålt droger. Det här var mitt första möte med East Coast Hockey League. Ja, det var High Chaparral, kan jag säga.
Ja, det låter ju näckligen så.
Och hockeyintresset var, det måste jag bara, hockeyintresset i Baton Rouge var helt underbart. Efter matchen, jag hade nummer 5 då i Baton Rouge, 5 Lindström. Då trodde en efter matchen att jag var nedskickad från Detroit, för det var Lindström.
så, ja. Men det såg de ju ganska snabbt på isen att det inte var det.
Men det var efter matchen de sa det, så att något rätt gjorde man väl den fighten ändå.
Fick du åka på några riktigt tuffa bortamatcher då, eller?
Ja, vi hade en jättefin buss, en sån här sovbuss. Men då åkte vi bort till Tennessee, tror jag det var. Det var så 16 eller 18 timmar. Man åkte på natten och så i stort sett hela dagen. Så att, ja, det är, jag har sett the good life och baksidan på i NHL, AHL och East Coast, kan jag säga.
Ett lag som åker mycket buss i SHL är ju faktiskt Oskarshamn och... De har ju nu värvat Canetta, de har plockat in Kim Rosdahl, de har plockat in Olofsson från Modo, och de kanske behöver lite mer etablerat också. Och där hör jag faktiskt en lite intressant sak, att de har förhört sig med Daniel Rahimi som inte fick nytt kontrakt med Växjö. Vad skulle han betyda om han kom in i Oskarshamn? Nu vet jag inte hur långt de har kommit eller om det utmynnar någonting, men skulle han kunna vara en ganska bra namn för Oskarshamn i det här läget.
Jättebra. Tänk om du skulle få Johan Alm tillbaka efter sin korsbandsskada som började i Oskarshamn nu den här säsongen, som var jättebra. Skulle du få in en Johan Alm och en Daniel Rahimi, så får du ju en enorm trygghet, pondus, lugn. Och jag tror att, vi får väl ändå säga att Daniel Rahimi är på slutet av sin karriär, och just den här ambitionen att kunna spela ett topplag är någon svunnen tid. Men vore den i ett Oskarshamn som ändå är på väg att byggas upp och bygga upp någonting, så vore det en klockren värvning.
Ja, och det kopplas ihop även här med Björklöven och Umeå.
Nej, eftersom, inte, elda inte på nu, Svensson.
Nej, men jag måste ju ändå göra det lite grann. För att jag vet ju att Björklöven-supportarna säkert också skulle vilja ha hem Rahimi. Och vad jag förstår så är inte han helt oäven för att komma hem till Umeå. Även om de spelar i hockeyallsvenskan. Men Rahimi vill ju ha ett lite längre avtal. Det är precis som du säger, han har kommit upp lite i ålder här och... Då vill man ju ha ett lite längre avtal och kanske få hela familjen på plats och allt det här. Det är kanske det som betyder mest. Men som jag förstår det är Björklöven inte i dagsläget beredd att erbjuda Rahimi det. Men Oskarshamn ska väl vara hyfsat villiga, men det kanske nu skiljer en bit rent ekonomiskt. Men jag tror mycket väl att det skulle kunna lösa. Jag vet att de har pratat med honom personligen. Martin Filander har pratat med honom, vet jag.
Men... Ja, nej, men jag har ju varit, mitt kontrakt gick ut och när jag skadade mig, jag hade ju inte den här möjligheten eller att välja sista kontraktet på det sättet. Men hade det inte varit väldigt kul på något sätt att sluta en cirkel och få tillbaka Daniel Rahimi i Björklöven, få vara med, och han har vunnit SM-guld, han har spelat VM, få ändå vara med och ta upp Björklöven till SHL. Det måste ju vara en enorm morot för vilken spelare som helst, och i det här fallet Daniel Rahimi.
Ja, men verkligen. Jag hade ju noga övervägt det att komma tillbaka, men det verkar som sagt inte som att Björklöven i dagsläget vill ge honom den tiden på kontraktet som han vill ha. Men du menar kanske på att han ska vara beredd och kanske skriva 1 eller 2 år istället då?
Ja, kanske det. Alltså komma hem på något sätt som en riktig hjälte. Nu är Fredrik Andersson jättebra kapten där, men komma hem och bli en riktig ledare i en förening på uppgång som liksom... som inte behöver slå ut några SHL-lag. Det kan ju vara 1 år i Hockeyallsvenskan som man tillbaka där igen och liksom blir den här hjälten på riktigt på hemmaplan.
Det kanske Björklöven hade behövt, eftersom jag hörde att de förlorade en kamp om Wilhelm Westlund som har gjort en supersäsong i BIK Karlskoga.
Sluta hata Björklöven. Varför är du på Björklöven för hela tiden?
Ja, jag är inte på Björklöven. Jo, det är du. Nej, det är jag inte. Lägg av nu. De förlorar en kamp kring Wille Westlund. Nu är inte han samma spelartyp som Daniel Rahimi, men en bra back kanske de hade mått gott av. Och Wille Westlund förlorade de kampen mot BIK Karlskoga, som lyckades förlänga Wille Westlund. Jag var ganska säker på att han skulle få ett SHL-avtal efter den här säsongen.
Det tror jag också. Jag vet att det var klubbar som hörde sig för lite om Wille där och som gjorde det väldigt bra. Men här måste jag säga att Bofors eller Karlskoga, de har ju plöjt fram bra den här silly season. Alltså de har ju hem med Henrik Björklund, fick behålla väst.
David Lindqvist har kommit dit.
Ja, och så hade du från Almtuna där som du var inne på tidigare, han som du...
Sebastian Fakt som har gjort en jättebra säsong.
Så det känns ju som de har haft en bra silly den här säsongen. Där är det spännande med tränaren Karl Helmersson som ändå är oprövad i de här sammanhangen.
Ja, där får jag ju med sig Johan Schultz som har varit med här nu under ett tag i BIK, som behåller lite kontinuitet, som kan behålla lite spelsystem och allting. Så att det kan nog bli bra.
Det är dags. Stunden är kommen. Det vi har väntat på, det är final! SM-slutspelet 2020. Tärningsslutspelet. Johan Svensson, är du redo?
Du ser att jag är redo, jag har tärningarna här.
Skaka då. Ja, inte för hårt. Det var en som var arg på dig på Twitter att du skakade för hårt.
Ah, det var det han var så arg på.
Ja, du skakade, det lät ju så mycket. Han tyckte inte alls det var bra. Men för mig får du skaka hårt. Förutsättningarna är enkla. Luleå, seriesegrarna mot Färjestad. Tvåan i tabellen. På Luleå på hemmaplan så kommer de ha 1, 2, 3 eller 4. Då är det vinst till Luleå. Och således 5-6 vinst för Färjestad. När Färjestad har hemma, 1, 2, 3 till Luleå. Då vinner de 4-5-6 så vinner Färjestad.
Vi kör match 1, Coop Norrbotten Arena. Nu kör vi.
Det kokar.
Vi får en 2 på tärningen.
1-0 till Luleå. Stark insats. 1-0 faktiskt i den första matchen där Joel Lassinantti höll nollan. Färjestad mäktar ändå som är 14 skott i final nummer 1.
Luleå åker ner till Karlstad. Rapporteras som lite flygstrul ner till Karlstad, så de landar väldigt sent in på matchen. Det blir bara 1 timme och 5 minuter innan matchen de kommer fram till Löfbergs arena. Så att det blir lite hektiskt här nu. Och det blir ändå en 3. De tar sig samman och går upp till 2-0 i matchen.
Ja, starkt av Luleå här på bortaplan. Det är en riktigt härlig tillställning. Färjestad tog ledningen tidigt i matchen med 2-0. Just på grund av det här flygstrulet. Men i tredje perioden gjorde Carl Fabricius 2 mål och Ilomäki 3-2 med 1 minut och 20 sekunder kvar.
Ja, då åker Luleå upp och de har ett riktigt grepp inför match 3 här nu, så kör vi den. Och det blir en 3 på tärningen, så de kopplar greppet totalt. 3-0 i matcher, inget lag har väntat tidigare. Kan det vara dags nu?
Ja, det här är ju ett drömläge. Coop Norrbotten är en fullkomligt kokar. Och återigen en tight match. 4-3, det är målfest uppe i Luleå.
Och till matchen, den fjärde matchen i Karlstad som spelas på en lördagkväll, så har Luleå fans abonnerat ett helt tågsätt ner till Karlstad. Så nu är det liv i luckan i Värmland denna lördagen. Match 4. En 4 på tärningen, så Färjestad reducerar till 1-3 matcher.
Ja, det var viktigt för Färjestad-supporterna. Tufft såklart för Luleå som hade matchbollen där. Nu är man lite pressade. Färjestad har vänt där också. Och dessutom, Erik Gustafsson slutet på matchen fick en ganska tuff slashing som Christer Lerken situationsrummet att titta på. Men väljer att fria. Gustav Rydahl som delade ut den är dock spelklar. Det är frågetecken för Erik Gustafsson in i det sista.
Då kör vi match 5 i Coop Norrbotten Arena. Kan de avgöra? Då får vi så mycket som en tvåa på tärningen och vi gratulerar Luleå Hockey.
Ja, det är ju helt sanslöst. Jag är tagen av det här. Första guldet sedan 1996 för Luleå. Andra i klubbens historia och en gråtande. Det är inte ofta vi ser Thomas Bulan Berglund kramar om Henrik Stridebåset som sträcker näven i luften.
Jag kan avslöja att vi har ett riktigt fint pris till tärningsmästarna som vi hoppas kunna leverera under den kommande säsongen till Luleå och lagkapten Erik Gustafsson.
Har vi inte en liten dröm att stå i björngapet och dela ut den, Johan?
Det är klart vi har en dröm om det, men ska man våga hoppas på det?
Det är klart vi ska. Det här har ju varit en succé. Bortsett från lite hårda skakningar ibland från dig så har det varit grymt spännande.
Vi tar och lämnar tärningarna där och då går vi på frågorna som har kommit in och det har trillat in rätt många denna veckan också när du skickade ut frågorna. Jag fastnade för en direkt här från August Sundstedt som jag kan svara på själv som frågar Marek Hrivík, var hamnar han? Ja, den som kunde svara på den frågan är nog han själv. Jag tror inte han riktigt vet det ännu utan det kan nog bli lite överallt känns det som. Det beror väl lite på pengar och roll och så vidare. Hur kommer KHL att må? Och vi vet ju att Malmö var tidigt intresserade. Men hur kommer de må ekonomiskt och kunna erbjuda de pengarna? Jag är inte riktigt säker på att de kommer nå dit. Vad känner du? Vad skulle vara bäst för Marek Hrivík?
Ja, men han kommer ju kunna välja och vraka i hela Europa. Hockey Europa när det väl... Den dagen det skulle öppna upp sig här så kan ju han välja att vraka. Vill han vara kvar i SHL så kommer han tjäna som en toppspelare. Bortåt 250 000, helt övertygad om. Och många lag som skulle vara intresserade av hans tjänster. Inte omöjligt att en sån spelare landar in i KHL heller skulle jag vilja säga. Så att han har gjort bra reklam för sig den här säsongen.
Får jag säga en annan klubb som jag vet har visat intresse för honom. Ja, det var ett tag sedan nu. Men jag vet att Färjestad i alla fall har visat intresse för honom tidigare. Jag vet inte hur det ser ut nu. De behöver ju en ersättare till Linus Johansson. Skulle det vara bra där?
Ja, det skulle vara jättebra. Det skulle vara riktigt vass ersättare såklart. Hrivík, om man då tänker att han är en andra center bakom Gustav Rydahl. Då har man ju väldigt bra första och andra och bra förspänt. Pontus Nilsson, skulle Jonathan Jonsson vara en bra första center mellan Joakim Lindström och Oskar Möller, frågar Pontus Nilsson.
Ja, om man tittade på din genomgång av Skellefteå så satte du väl Jonathan Jonsson bredvid just Möller och Lindström, men jag är inte helt dåligt påläst nu.
Nej, det skulle ju kännas jättespännande. Sen är ju frågan hur Skellefteå väljer att göra. Den nya tränaren som, vem det nu än blir, kanske väljer att splitta på Möller och Lindström som Tommy Samuelsson gjorde i inledningen av den gångna säsongen. Men det skulle vara skitspännande. Jonathan Jonsson visade ju den här säsongen att han har grym offensiv uppsida.
Det var lite livat där i något Skellefteå-forum efter att du hade skrivit om Sebastian Aho där i någon potentiell laguppställning. Det var ju många som målade upp vad vet Sanni som inte vi vet.
Ja, jag har ju bara liksom lagt ett och ett tillsammans utifrån kontraktslägen och hur man kan bryta kontrakt och... Jag satte bland annat en sån som Jakob Nilsson som har varit i Rockford, Chicagos farmarlag, i Rögle. Bara för att, ja men det skulle vara en perfekt fit tycker jag. Då stod det rumors på Elite Prospect här i söndags. Jakob Nilsson till Rögle. Va? Tänkte jag. Så gick jag in och kollade på källan. Ja men då var det jag som hade skrivit det. Jag är ju för fan ingen källa.
Jag sitter ju... Nej, jag såg det också när det plingade till. Vad är det här? Vad kommer nu det här från? Vem är det som har skrivit detta? Så såg jag bara, Expressen? Va? Vem är på Expressen har skrivit det här?
Ja, nej, och jag skrev ju också Anton Vedin till Färjestad som jag tror skulle passa in där med sin fart. Men där skrev ju Aftonbladet som Henrik Andersson frågar Anton Vedin och Albin Lundin till FBK eller Jonathan Dahlén och Albin Lundin till FBK som då Aftonbladet skrev om i lördags.
Ja, men det är ju intressant det här med Jonathan Dahlén. Han har ju kopplats ihop med Färjestad här nu en 4 säsonger på raken, tror jag det är. Det har varit väldigt mycket Jonathan Dahlén, och det är ju ingen hemlighet att Peter Jakobsson gillar Jonathan Dahlén.
Vem gör inte men, det? Vem gör inte det?
Nej, men så är det ju. Men just i par med Albin Lundin så känns det ju lite kittlande att om de skulle få lov att spela ihop i ett SHL-lag också. Albin Lundin har ju ändå gjort en resa tidigare i SHL som inte har varit allt för lyckad, så ska han upp till SHL så kanske det behöver vara i en topproll med Dahlén vid sin sida för att han ska få utlopp för det även i högsta ligan.
Men du, det här måste jag kräva ett svar på. Det stod i Aftonbladet när de skrev den artikeln att 12 av 14 SHL-lag hade visat intresse för Jonathan Dahlén.
Du vill veta vilka två det är som inte har visat
ja, det? Ja, vadå? Alltså, varför har 2 lag inte visat intresse? Vad håller de på med? Vad är grejen? Vilka är det?
Jag skulle kunna tänka mig att Oskarshamn är ett av dem för att de inser att de inte kommer få honom.
Ja, men det andra då?
Ja, det har jag inte en aning om vilket andra laget.
Ja, men den andra klubben har väl sjukt dålig självbild då?
Ja, det borde de ju ha. Eller så är det väl just det de har om de kanske inser att Jonathan Dahlén kommer inte komma till oss. Vilka det nu är.
Ja, men det...
Varför man nu skulle inse det.
Ja, men nej, det tycker jag. Att Oskarshamn, med all respekt, jag förstår de kanske känner okej, ja, men vi slog ut Timrå och Dahlén, ja, han kommer inte komma hit. Men den andra, jag måste ta reda på vem den klubben är som inte har visat intresse för Jonathan Dahlén. För det är ju helt jävla, hur förklarar man för supporten? Nej, vi visar inte intresse för Jonathan Dahlén, för vi tror inte på den här klubben, vi tror inte på att han vill komma hit.
Den här tycker jag ändå är intressant, om jag inte har en aning om det kommer hända. Men Joel Jackson frågar, Lundqvist till Frölunda, avslutar han karriären nu?
Nej,
kan det hända?
Nej, gör inte det. Alltså, man har för mycket att förlora på det som spelare. Ja, vad har han för drivkraft att spela i Frölunda?
Nej, men det skulle väl vara med brussan då, men det är ju ingen drivkraft på det sättet. De fick ju avsluta tillsammans med ett VM-guld i Köln, va?
Ja, exakt. Nej, jag, det blir ju något så här... Nej, jag skulle verkligen inte vilja det. Alltså, även om det vore en jättestor profil, det vore ju superintressant. Så fort man skulle skriva om Lundqvist eller prata om Lundqvist så skulle det få svallvågor. För ligan hade det varit jätteintressant, men rent för Henrik Lundqvist så hoppas jag inte att han gör det, utan avslutar hur det nu blir avslutet i Rangers och sen... om man spelar vidare där borta eller avslutar. Men jag hoppas för hans skull att han inte kommer hem till Frölunda.
Jag hoppas att Henrik Lundqvist får komma till en klubb där han i alla fall får vara en av 2 målvakter och ett lag som verkligen har chansen att vinna Stanley Cup.
Ja, det vore ju faktiskt det perfekta slutet. Det hade ju varit väldigt läckert. Men han sitter ju på ett ganska bra kontrakt där borta. Det är ju frågan hur mycket Rangers är villiga att ta den kostnaden om han skulle bli borttradad.
Mats Dahlgren frågar, han såg rekordmatchen 2009 häromdagen. Då pratar han om rekordmatchen på Ullevi mellan Frölunda och Färjestad. Har 2 frågor. Hur var det att spela den matchen utomhus med över 30 000 på plats? Och vad tyckte du om ditt eget agerande på Fredrik Petterssons 3-1-mål? Och då antar jag att han pratar till dig.
Ja, nej, vad ska jag börja med? Inramningen, det var jättemäktigt. Nästan mer mäktigt i efterhand. De där utematcherna, jag spelade 2 stycken första 2009 mot Frölunda i Göteborg och året efter mot Frölunda i Karlstad. Det blir en lite jippo-känsla över hela matchen. Jag hade inte svårt att ladda, men svårt att se det liksom som en seriematch. Jag vet inte, det var ganska konstigt. Det var lättare på hemmaplan än bortaplan.
Mitt agerande jag var faktiskt på plats på den på Ullevi och jag fick ju ingen jättebra känsla. Jag satt högt upp på läktaren och det var inte mycket jag såg av matchen och inramningen fick jag ingen riktig känsla för heller när klackarna stod långt ner in till isen och så satt jag på långt upp på huvudläktaren. Man fick en jättebra blick och jag ångrar inte att jag såg en sån match, men jag föredrar ju att se en match i Oskarshamn alla dagar i veckan för en sån match.
Ja, men mitt agerande på Fredrik Petterssons 3-1-mål, det var inte bra. Jag missbedömde honom helt. Och sen var det, fan, det var bra glid på den där isen också. Han gled förbi mig väldigt bra. Så skulle jag ta hakan, fast jag skulle haka honom senare. Och helt plötsligt låg pucken i eget mål. Så att, nej, det var ingen toppmatch från mig där på Ullevi. Så att, agerande på Petterssons 3-1-mål, det var inte jättebra. Då är det dags för Elite Prospect-spelaren. Och jag vill att någon som är en trogen lyssnare på den här podden kan inte bara reda ut var det står, vem leder med hur mycket. Jag och Johan, vi har dividerat, diskuterat stött och blött under veckan, men vi har inte kunnat komma fram till det. Så är det någon som är lite mer på hugget än vad vi är, så ja, twittra med oss eller mejla eller messa eller skicka vykort för den delen. Är du redo för den här veckans Elite Prospect-spelare, Johan?
Ja, jag är väl det jag känner att jag har bara vacklat i den här tävlingen hela vägen. Men nu ska jag bara ha en hög poäng.
På 5 poäng. Gjorde i år sin 4:e raka säsong i moderklubben. Och det är ingen överdrift att säga att årets säsong var hans i särklass bästa. Till klubbens stora glädje kommer han bli kvar i 3 år till.
Vad sa du? 4 raka säsonger?
Ja.
Jakob Josefsson. Nej, jag får nog ändå... jag får nog banga på 5:an ändå, faktiskt.
Ja, på 4 poäng. Nominerad till en av priserna på SHL Awards imorgon.
Vem är nominerad till den, höll jag på att säga. Jag har själv varit med och röstat på det här. 3 år kvar i moderklubben. Och Dennis Everberg skrev ju 5 år, så han har 4 kvar i Rögle. Och han har inte sin i särklass bästa säsong.
Och han är inte nominerad heller.
Nej, men jag har inte koll på vem som är nominerad. Har vi någon målvakt som har varit riktigt jäkla bra då? Ja, kan det vara Oskar Alsfeldt har inte sin i särklass. Är han nominerad? Ja, det är han nog, va? Han har ju 3 år kvar, men han har ju inte gjort sin i särklass bästa säsong. Nej, jag vet inte.
Nej, vill du ha 3 poäng?
Ja, vi kör.
Den här 29-åringen värvades hem från AIK. Och han har bland annat spelat med Timrå i SHL, Västerås, Sundsvall och Tingsryd i Hockeyallsvenskan.
Ja, men alltså det är ju skrämmande det här ju. Det här är ju skrämmande. Tingsryd, Sundsvall och...
Västerås i Hockeyallsvenskan. Och han har spelat med Timrå i SHL. Nej, men alltså jag är så besviken på dig nu, Svensson. Jag tror den här skulle vara lätt.
Ja, men den är ju lätt, men det känns som jag har tappat allting på den här tävlingen.
Vill du ha 2 poäng, eller?
Ja, jag kommer inte ta det här.
Den här spelaren vet ännu inte vem som kommer bli hans nya huvudtränare. Men han vet att Christer kommer finnas vid hans sida.
Ja, men okej. Nu vet jag då.
På 1 poäng. Skellefteås nummer 30 tog rollen som det givna första valet mellan stolparna den här säsongen. Ditt svar på 2 poäng.
Ja, det är Gustav Lindvall. Det var ju... Alltså jag var ju ändå på och nosade på Oskar Alsenfeldt där på målvakter. Så att det var ju riktigt genomuselt igen.
Ja, men alla säger att jag har ett uselt pokerface. Och att du inte såg på mig att du var på och nosa på rätt position där. När jag liksom satt och skrattade.
Nej, men alltså när jag går in i det här då tittar jag att alla håller kanter. Jag har inte ens sett ditt ansikte de senaste minuterna, kan jag säga.
Nej, men på 5 poäng då. Gustav Lindvall gjorde då sin 4:e raka säsong i moderklubben. Och det är ingen överdrift att säga att årets säsong var hans i särklass bästa. Till Skellefteå då stora glädje kommer han bli kvar i 3 år till. Han skrev ett nytt 3-årskontrakt. Och Gustav Lindvall är ju nominerad till ett av priserna på SHL Awards imorgon. Bästa målvakt. 29 år. Han är 29 år, det tänker man faktiskt inte. Det kan man luras lite. Han värvades från hem till Skellefteå från AIK. Har bland annat spelat i Timrå och SHL. Det var en liten stickspår eftersom han var utlånad där. Det är ingenting man
minns. Jag minns inte ens att han har varit i Tingsryd, ska jag ärligt säga.
Västerås, Sundsvall och Tingsryd har han varit i. Och på 2 poäng då, Christer Holm som du var inne på. Och vi vet ju inte vem som ska bli Skellefteås nya huvudtränare. Och 1 poäng, ja, mycket riktigt. Nummer 30, dagens avsnitt summeras med Gustav Lindvall.
Och med ansiktet raka vägen ner i skämskudden efter det här så tackar jag för den här veckan. Vi ses nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.